När vi nu ska ägna en stund åt den fjärde tanken om försoningen, om vägen till att hitta försoning, så har jag kallat den för försoningstanken. Och då vill jag ha ett bibelord från andra Korinthierbrevet som ligger till grund för mycket vad jag ska säga här nu. Andra Korinthierbrevets femte kapitel, och vi läser där verserna 18 till och med 21. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. När vi sätter in det här sammanhanget, eller verserna, i ett större sammanhang, i Paulus brev till församlingen i Korint, så märker vi att Paulus utsätts faktiskt av en ganska så frän kritik ifrån församlingen, en grupp i församlingen som han kallar för de falska apostlarna. I 1:13 anklagar de honom för att bedragit dem. I 1:15 för att inte hålla sitt ord. I 1:17 för att vara vankelmodig. I 1:24 för att agera som lärotyrann. Och i 3:1, 10:15 att vara skrytsam. Med allt det här i åtanke så hade det kanske varit naturligt att Paulus helt enkelt struntat i den här bråkiga församlingen i Korint och lämnat den åt sitt öde. Hur kan det komma sig att han istället möter all denna illvilliga kritik med en sån glädje och ett sånt tålamod? Svaret är: han lever, reagerar och handlar på det som utgjorde grunden för Kristi försoning, nämligen kärleken. Han uttrycker det i en vers vi tidigare läste här, 5:14. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Att just kärleken utgör grunden för Jesu försoningsgärning, det ser vi ju både i så kallade lilla Bibeln, Johannes 3:16, som ni alla kan utantill. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det var och en som tror på honom icke skall förgås utan ha evigt liv. Och Johannes 15:16 står det: ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Minns ni att i definitionen av vad försoning var, så sa ordboken att det var en förlikning mellan två parter som kommit i konflikt med varandra. Den här motsättningen, den kan givetvis vara ensidig, det vill säga A som är på B eller tvärtom. Men den kan också vara ömsesidig. A och B är sinsemellan fiender. Och nu är min fråga: är konflikten mellan Gud och människan ensidig eller ömsesidig? Är det ens fel att två träter? Alla bibeltolkare hävdar väldigt enigt att det är människans synd, hennes olydnad och uppror som har skapat motsättningarna mellan Gud och människan. Det hörde vi Sven Reichman tala väldigt klart om förut. Människans grundattityd gentemot Gud utmärks av misstro och fiendskap. I Romarbrevet 8:7 kan vi läsa: "Ty det som lever efter köttet har dess sinnelag, men det som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid." Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnas inte Guds lag och kan heller inte göra det. Det som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Går vi till Kolosserbrevet 1 och läser 21, 22 och 23 där. "Och ni som förut stod utanför och visade er fientliga sinnelag, era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga." Frågan är då, kan man säga att det finns någonting från Guds sida som förhindrar människans återförening med honom och som måste tas bort innan det kan uppstå ett tillstånd av fred mellan Gud och människan? Och på den frågan är teologerna inte riktigt lika eniga. Om vi går tillbaka till andra Korinthierbrevet igen, 5 kapitlet, vers 18-21, så ser vi i vers 19 någonting som har med den frågan att göra. Där läser vi våra nya översättningar, 81 eller 2000 vad vi har. "Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser." En översättning som faktiskt lätt leder oss totalt vilse. För den kan ju bara betyda att Gud inte tar människans ansvar eller hennes synd på allvar. Och Paulus menar ju precis raka motsatsen. I de lite äldre översättningarna så stod det: "Han tillräknar inte människorna deras synder." Vilket är något helt annat. Där är innebörden att överträdelserna inte förs upp som en anklagande skuld mot den syndiga människan. Gud räknar med synden och tar itu med den i Kristus, men på ett helt annat sätt än människorna har tänkt sig. Synden står alltså i vägen både för Gud och för människan. Om nu Gud inte låter syndens lön och straffdom drabba människan, vilket ju är innebörden i ordet icke tillräkna, så måste den ju tas bort då på ett annat sätt. Och detta har skett genom Jesus Kristus. 5:21 står det: "Honom har han för oss gjort till synd." Vi menar alltså att själva syndbegreppet förutsätter Guds helighet reaktion mot människans uppror och ondska. Motsättningen måste därför vara ömsesidig. Det här kanske är lite för svårförståeligt. Men jag försöker förklara med den här naiva bilden. Kinesiska muren här, den är lika oöverkomlig från bägge sidor. Den representerar synden. Från Guds sida är det hans helighet som förhindrar honom att ha någonting med synd att göra. Från människans sida är det att hon har valt ett liv i synd istället för ett liv i renhet som utgör hindret. Ordspråket säger att öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två. Men då händer det här för oss totalt ofattbara. Guds kärlek till människan tvinga honom till att hitta en lösning. Inte så att han på grund av den kärleken skulle ha överseende med synden och ändå ta till sig en syndfull människa som sitt barn. Nej, han offrar istället sin enfödde son. Jesus kom hit ner till oss, led och dog och uppstod för att därmed försona mänskligheten med Gud. Och därmed var möjligheterna till återförening klar från Guds sida. Ni ser på bilden pilen som pekar där hur han offrar sin son och det bröt ett hål i muren. Men också människan där på andra sidan måste göra sin del. Hon måste i tro ta emot Guds erbjudande, vända om från sin väg från Gud, be om förlåtelse och uppleva försoningens verklighet i sitt eget liv. Då öppnas vägen till källan för den törstiga människan. Om vi återvänder till bibelsammanhanget igen, Andra Korinthierbrevet 5, 18-21. Det vi startar försoningstanken med. Så ser vi att försoningen egentligen utgör en process i tre stadier. Första stadiet, Gud försonande handling, Guds försonande handling i Kristi död. För andra, vi gör denna fullbordade försoning känd. Och för det tredje, åhörarna omvänder sig. Försoningsprocessen, den är inte fullständig förrän alla de här tre stadierna ägt rum och människan kommit in i tillstånd av frid med Gud. I stadium 1 så mötte vi alltså Guds försonande handling i Kristi död. Vers 18 säger, han har försonat oss med sig genom Kristus. Vers 19, ty Gud som i Kristus försonade hela världen. Vers 21, han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden. De här tidsformerna av verbet försona säger oss att det är frågan om en fullbordad handling. Någonting som har ägt rum och nu ligger färdigt. Det är ju så att när två parter råkar till dela med varandra så är det ju vanligtvis den part som burit sig illa åt som tar initiativet, ber om ursäkt, erbjuder gottgörelse. Men när det gäller konflikter mellan Gud och människa hade det varit på sin plats att människan tagit initiativet och försökt försona sig med Gud. Det överraskande i vår text här är att Gud tog det första steget till förlikning och därtill helt oombedd. Textsammanhanget vi läste inleddes ju med allt detta har sitt upphov i Gud. Gud själv sätter sig i människans ställe och träder in på hennes plats. Han är alltså både initiativtagare och huvudaktör. Och det mönstret det bryter faktiskt med allt som vi möter i andra religioner och följer Guds handlingssätt i Gamla testamentet där Jesus upprättade hela offerinstitutionen för att genom den sona folkets synder. Kristi försoningsverk springer fram ur och uppenbarar Guds kärlek till en fientlig och upprorisk mänsklighet. Romarbrevet 5:8 hörde vi också förut här. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Hela den här Guds förlikningsaktion, den äger rum i Kristus. En försoningsprocess som äger rum hela tiden under Jesu liv, från krubban till graven, även om höjdpunkten nås under korsfästelsen. Men här är viktigt, tror jag, att vi inte betraktar Kristus som någon slags Guds agent eller tredje part. Gud låter inte sätta igång försoningsprocessen genom att anställa någon att utföra den, men han själv står vid sidan och tittar på. Nej, hela Gud bor i Kristus. Gud och Kristus är ett, en enhet som driver både vilja, väsen och handling. Kristus agerar i försoningslidandet både som sann Gud och sann människa. Drar man den här tanken vidare så finner man ju att försoningen egentligen är en inomgudomlig uppgörelse. Inom gudomen. Inte i första omgången en uppgörelse mellan Gud och människa. För vi kan ju aldrig framstå som jämställda förlikningspartners, eller hur? I andra Korinthierbrevet 5 och 21, vi håller på med nu, står det: han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. Här möter vi försoningsverkets allra heligaste hemlighet. Kristi ställföreträdarskap. När fariseerna och skriftlärde försökte anklaga Jesus, gjorde han dem svarslösa genom att fråga: vem av er kan överbevisa mig om någon synd? Och Pontius Pilatus, han betygar ju 3 gånger Jesu oskuld genom att säga: jag finner honom icke skyldig till något brott. Den där romerska officeren som följt Jesus sista timmar på korset var helt övertygad om hans rättfärdighet och säger: så var då denne verkligen en rättfärdig man. Denne rättfärdige har gjorts till synd. Vad innebär det att Gud gjorde honom till ett med synden? Jo, att Jesus identifierade sig med människans synd och dess konsekvenser. Lagens förbannelse, vreden och döden. Paulus använder uttrycket icke tillräkna för att uttrycka hur en skyldig människa rättfärdig förklaras. Genom tron tillerkänns hon Kristi rättfärdighet. Uttrycket gjord till synd talar om djupet hos den gudomliga kärleken. Kärlekens äkthet mäts utifrån hur djupt den vill stiga ner för att rädda. Hur beredd den är att identifiera med sig med skuld, lidande, dom och död. I Filipperbrevet 2:500 versar framåt står det: låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade icke över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som är över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Här beskriver Paulus den gudomliga kärlekens väg ifrån himlens härlighet ner till den kriminelles död på förnedringens kors. Omgiven av Guds övergivenhetens och helvetets alla fasor. Så långt, så djupt gick Gud när han som människa identifierade sig med oss människor. Och därför kan vers 21 säga: för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Hela Kristi förnedring skedde alltså för att vi skulle bli rättfärdiggjorda. Vår skuld och fördömelse har lagts på Kristus. Näpsten blev lagd på honom för att vi skulle få frid, säger Jesaja. Med andra ord, allt vårt har blivit hans för att allt hans skulle bli vårt. Martin Luther kallar det för det saliga bytet. Om Kristus identifierar sig med vår synd, så får vi nu identifiera oss med rättfärdigheten från Gud. Den rättfärdigheten finns tillgänglig i Kristus Jesus, i Romarbrevet 4:25. Blev utlämnad för våra överträdelses skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Om vi går till stadium 2 i det här kapitel sammanhanget vi läser, så ser vi att det andra stadiet, vers 18, ställt mig i försoningens tjänst. Vers 19, anförtrodde oss budskapen denna försoning. Och vers 20, vi är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom oss. Vi ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. I Guds frälsningsplan med människan ingår också proklamationen av hans fullbordade försoningsverk. Det är helt fel att tro att Gud är tyst och passiv ända från pingstdagen genom alla århundraden in i vår tid och att han ska börja handla igen i samband med Kristi tillkommelse. När den kristna förkunnelsen och vittnesbörden om Guds frälsningsgärningar i Jesus Kristus utgör en fortsättning av Guds handlande till vår räddning. Nu agerar han genom sin församling och genom oss som enskilda kristna. Därför har predikan om Kristi försoning en sån oerhörd dignitet. Vi hörde nyss här föregående talare Sven Reichmann tala om hur lätt det är att vi talar om annat än det som är kärnpunkten i evangeliet. Vi brukar säga att när man inte längre har ett evangeliskt budskap att förkunna, tar man till ett socialt budskap istället. Det kanske ligger någonting i det också. Och Kristi vägnar är vi alltså sändebud, det vill säga ambassadörer. En ambassadör har samma auktoritet och tyngd som det land som han representerar. Han ska behandlas med den vördnad som tillkommer hans land och uppdragsgivare. Paulus gör anspråk på att vara beklädd med Guds auktoritet när han tillkännager Guds försoning i Kristus. Men han använder inte denna auktoritet på ett auktoritärt sätt. Det sägs i texten att Gud förmanar oss genom oss i en anda av saktmod och mildhet. Paulus befaller inte, hotar inte, tvingar sig inte på folk. Han vädjar, ber och beveker under tårar. Texten säger också att trots att försoningen är en mycket personlig handling mellan Gud och den enskilde individen, så begränsar inte Paulus dess innebörd med att bara gälla enskilda individer. Utgångstexten här i 2 Korinthierbrevet 5 så företräder han faktiskt också ett vidare perspektiv. Kristi död och uppståndelse utgör för Paulus skiljelinjen mellan två epoker i mänsklighetens historia. Han citerar det för Jesaja 43, 18, 19. Glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Jag gör nu något nytt. Det spirar redan. Märker ni inte det? Den slutliga upprättelsen har börjat. En ny tidsålder bryter fram. Det finns redan idag ett befriat territorium som vi hörde här heter i Kristus. Först stod där bara en människa, Kristus själv. Idag står hela hans församling där. Men det finns plats för många, många fler. Antingen Paulus vänder sig till den enskilde individen eller tänker utifrån det vidare perspektivet, så är han lika mån om att framhålla att evangeliet hela tiden består av något fullbordat, någonting färdigt, någonting som är utfört. Försoningen, det är någonting som ligger klart att mottagas långt, långt innan du eller jag i huvud taget börjar ägna den frågan en enda tanke. Låt oss avsluta funderingarna med försoningstanken, men att också helt kort beröra det som vi i Andra Korinthierbrevet 5 kallar för det tredje stadiet. I Romarbrevet 5 och 11 förklarar Paulus hur uttrycket låt försona er med Gud ska förstås. Där använder han istället uttrycket mottaga försoningen. Tyngdpunkten ligger alltså inte på vad människan introspektivt ska ägna sin uppmärksamhet på sig själv, sina känslor, sin vilja, sitt hjärta och så vidare, utan istället riktar sitt intresse på gåvan och givarens disposition, hjärta och gärning. Att acceptera Guds erbjudna vänskap och frid som kostat honom hans egen son. När människan svarar positivt på det Guds erbjudandet, lägger ner sitt motstånd och tar emot, då är försoningsprocessen i vid bemärkelse avslutad. Nu lever Gud och människa i ett tillstånd av fred och vänskap. Och därmed så avslutar vi den andra delen, den som handlar om försoningen. Och så har vi en tredje del kvar, förebildstanken.